Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu rullar vi.
Va?
Ja.
Kolla så att du...
Ja, staplarna ser lite fina ut.
Ja, okej.
Ser du det här?
Ja. Det har varit ett haveri tidigare.
Ja. Ett.
Ja, men det är ganska...
Igår hittade det snabbt.
Ja, igår. Ja, det är precis. Vi korrigerar igår. Studiasvenskan lyssnar nu på. Ska vi... Kan någon hjälpa med uttalet här så att jag hamnar i en sån här bojanfälla?
Nej, det är roligare om du gör det.
Exakt.
Jag har ju sagt det här framför tvn hemma i Laila. Nu måste man... Studiasvenskan lyssnar nu på det. Sivosh Failai.
Det är så svagt. Det står ju det.
Säg Sia som vi kallar honom.
Ja, exakt. Börja där. Ja.
Ja. Jobba igenom det själv.
Sivosh. Du vet.
Hur kan det vara svårt att säga?
Sivosh Failai.
Yes. Ja, bra. Bra. Det är som att du blir nervös.
Ja.
Och så kan det liksom...
Men det är som att vara reumatiker och hoppa över ett stängsel. Det är så här, fan jag kommer aldrig klara det här. Liksom. Men tack för hjälpen. Du är välkommen hit.
Tack, tack.
Hur är läget?
Det är bra som fan.
Du var idrottskollan igår.
Det var kul. Det var kul. Det var trevligt. Det är mycket branschmänniskor. Men alltså, någon måste inse att det inte är så kul att göra så långa galor. Det är bara korta ner och
hoppa. Ja, tajta dem.
Ja,
exakt. Ja, just det. Ja. Var folk arga på hästfolket på plats också, som det var i sociala medier?
Nej, jag tror det är en Twitter-grej, men jag var upprörd.
Ja, oh, för fan vad trött man är på,
men,
på häst.
Jag har jobbat med OS ju, och jag har insett hur de är många. För det var det som vi satt och diskuterade vid vårt bord. De var så här, hästsport, motor, kampsport. Så sa jag så här, aldrig ett kampsport i närheten av hästsportsmaffian. Alltså. Mm. Men tydligen så finns det en stark publik för UFC och sånt där.
Mm,
men alltså ridsporten, de är riktigt starka. De är som
kan man
oss,
säga att det är en sekt?
Ja, men de är som oss för Serie A, men de är 300 000.
Ja, exakt.
Du vet, så.
Vi är också sådana fast mycket färre.
Exakt, ja, så vi har inget genomslag. Men ridsportsmänniskorna har ju verkligen det. Så. Ja.
Ja. Hur många är med i Serie A-sekten?
2-3
tusen eller?
30, ja, och drygt, ja, möjligen alltså.
Hur många av dem är norrmän?
Ja, inga.
Nej.
Jag kommer ihåg när vi ska inte fastna i det, men när vi drog igång Club Culture för första sändningen 2011, eller fan det var, 12 kanske. Dagen innan gick ju, blev det klart att Zlatan gick till Milan. Mm. Då var det ju tårta och kalas liksom.
Mm.
Men sen efter att Jesper Husfeldt var här för några veckor, han berättade att Club Culture är väl det enda studieprogram som hade mer tittare än vad matcherna hade. Folk bytte när Bologna Lecce drog igång liksom, folk var, ja, liksom.
Men, ja, men det kan jag köpa.
Men vi är passionerade med rätt få.
Ja, men hellre få och bra än många.
Färre med värre.
Och tips extra.
Liverpool-sekten.
Exakt, det har du ytterligare en sekt. Liverpool-sekten.
Ja, den är sekt, absolut.
De är många.
Ja.
Högljudda.
Ja. Vi tar oss an fakta utan, och första frågan ligger naturligtvis i rätt linje. Beskriv kärleken till Italien som land.
Ja, alltså i början så hade jag så här ganska sviktande bild till Italien. För jag älskar liksom att åka dit, älskar att vara där. Samtidigt så såg jag liksom att det är ett problematiskt land. Framförallt tycker jag ungdomarna har det svårt att ta plats i Italien. Alltså det tar lång tid innan du kan få ett jobb, flytta hemifrån, skaffa barn, sådär. Nu har jag italiensk sambo så jag får inte klaga på Italien längre. Nej, men så här, Italien är, ärligt, jag tycker så här, Italien är världens bästa land att turista i. Det är ett överlägset fotbollsland. Alla älskar fotboll i Italien, känns det som. Med en passion som man inte kan hitta någon annanstans. Mat, vin, kultur, historia, de har allt. Jag hade önskat att de skulle förbättra situationen i landet för ungdomarna.
Mm. Ja, en bra beskrivning. Vilken del av Italien reser du helst till?
Puglia. Min tjej är därifrån, så vi är där om somrarna. Fantastisk region, som har allt det där.
Var ligger det någonstans?
Klacken, va?
Ja, exakt. Okay. Yttersidan av klacken. Så, eller klacken.
Är det gamla Italien?
Gamla Italien? Ja,
Det är inte lika alltså, utsatt för turism kanske.
Nej, det är lite mer, det är lite färre liksom turistgalenskap, men det är vissa områden som är väldigt turistiska. Det man ska ha med sig är att där är det nästan bra att det är mycket turister, för att då innebär det att det finns infrastruktur, busslinjer, tåg och sånt där.
Upp ekonomi lite.
Ja, men Puglia, Bari, vi brukar vara nära Taranto, men Bari-provinsen är min favorit. Mm. Och Lignano Amare.
Filip Di Giorgios Monopoli. Familj. Taranto.
Taranto, ja. Men vi är mycket vid Taranto-provinsen, så bra stränder, bra mat, bra väder.
Är Lecce där också?
Mm. Ja. Men jag gillar Bari-provinsen. Mm. De kallar Il Barese. Så remsan under Bari med Polignano Amare, Monopoli, Trani, de är fantastiska de där ställena. Alltså. Livskvaliteten, det är rent, det är organiserat, du får bra mat, bra väder. Det är liksom härliga italienska pärlor. Så det där är mina bästa ställen.
Cassanos gamla hood.
Ja, Bari-vecka. Bari-vecka, ja.
Han blev kvar där kan man säga, han kom aldrig därifrån på olika sätt.
Ingesson.
Ja, Ingesson. Ja.
Kenneth Andersson.
Ja, ja. Marcus Albe.
Ja,
får man ju inte glömma.
Ja.
Heter han Yxel?
Ja, Osmanovski.
Han var ju bara det.
Ja. Vad hände sen med Yxel Osmanovski? Den hade jag läst.
Ja. Var en italienska sambo, träffades ni i Italien eller Sverige?
I Italien.
Okay. Hur trivs hon här? Bor ni här?
Ja, hon bor här. Hon är väl tvärt emot mig. Hon älskar att man kan jobba här och det finns möjligheter här. Men det sociala livet suger. Och mörkret är jobbigt.
Mm.
De har ju väldigt mycket umgänge i Italien som inte vi har.
På alltså, andra sätt också. Ja. Man samlas inte hemma på fester på fredag utan man är ute ofta mycket och liksom träffar människor.
De kör ju den där hemmagrejen typ 10 på morgonen hos ena grannen, 11 på morgonen hos andra grannen. Alltså här jobbar ju ofta två pers så det hinner inte liksom med det där. Men där är det fortfarande så att i alla fall den äldre generationen är mamman ofta fortfarande hemma. Så då har man ju sitt umgänge med grannarna liksom, så man kan dricka kaffe och så.
Men hon kommande från Italien med det italienska, och nu kommer till Sverige, man bortser från det här mörkret och att folk är som de är och de snytser bakom sina halsdukar på vintern och knappt knäpper upp och pratar med någon liksom. Vad är det som hon tycker funkar i Sverige? Vad saknar de i Italien rent samhällsmässigt, struktur och runt omkring liksom?
Så Sverige är ett samhälle som du kan lita på och som du blir hjälpt av. Jag märker att sen hon har kommit hit är mycket mindre stress över saker som man inte kan påverka. För att i Italien så har du ofta den här mentaliteten att du vet, armbågen är ute. Jag måste skydda mig själv, annars kommer ingen skydda mig. Medan jag är liksom så här, nej men systemet löser det. Du vet, ja. Så hon känner nog mer trygghet här i både jobb, säg till exempel om du blir av med jobbet och har A-kassan och unionen som kan hjälpa dig. Sjukvården till exempel, även om den är långsam i vissa fall så finns den där för dig om det händer någonting. Så mycket sånt där i system. Och sen möjligheten att få jobba även om du inte är ett namn, en person eller har rätt kontakter. Det var det, och att pengarna kommer i tid, lönen kommer när den ska och det är inga sån här, men det kommer imorgon eller nästa vecka och sånt där. Alltså det tycker hon om. Och att skatterna går till någonting bra.
Är det enbart den sociala biten som saknar med? Det är ju ingen liten del av ens liv. Det är ju en ganska stor del. Men är det något annat som hon kan tycka? Liksom är?
Ja, kulturella skulle jag säga. Sverige,
det är tomt.
Ja, Sverige har en del
av
att kämpa med. Alltså, liksom... Ja. Hur vi är mot våra äldre, om vi är med våra äldre. Alltså där, nu är jag iranier så vi är väldigt tajta i vår familj och har en väldigt stor familj och vi gillar att ses många tillsammans. Liksom. Men närheten till familjen är annorlunda här i Sverige. Men jag skulle säga det sociala är det svåraste för att det är svårt att komma in i ett svenskt kompisgäng. Eftersom att det gänget har varit samma gäng så länge och är inte öppet för så mycket nya. Så de flesta av hennes vänner är antingen italienska eller libaneser eller något som har kommit från ett annat land och har samma problem.
Ja.
Så och det har hon sagt liksom att jag känner verkligen att det är svårt att komma in i ett umgänge som har ett umgänge. Mm. Även om det är kollegor och så. Så jag skulle säga att det sociala är det största men allt annat väger upp för det. Mm. Och sen så är det ju bra att Sverige och Italien är nära så att det går
liksom. Hur är hon med, och du med språket då? Har ni lärt er liksom?
Jag är flytande på italienska. Mm. Jag är på italiensk, alltså en italienares nivå. Så. Men vi blev ju liksom, blev kära på italienska. och alltid pratat italienska. Ja. Så jag har aldrig pratat svenska med henne. Så till viss del så, och hon har ju pluggat språk i Italien. Så hon, alltså jag får inte göra ett enda fel. Så jag har ju haft en extremt bra skola.
Ja, bra. Du sitter i grammatiken.
Exakt, grammatiken är 100%. Men hon har inte fått den av mig. För att, eftersom att hon kan språket så bra så kan hon också förklara vad jag är fel. Medan jag kan inte förklara varför man säger si och så på svenska. Mm. Jag bara, det bara är så. Varför är det så? Så säger jag, frågar jag henne. Jo, men i latin så var det så. Och så var grunden. Ja, man blir helt tokig. Men det har varit väldigt bra för mig. Men då sämre för hennes.
Men kunde du kunde italienska innan du träffade henne då?
Ja, inte
via ditt intresse liksom av Italien.
Jag pluggade på gymnasiet 3 år i Blackeberg. Och sen ett halvår på universitetet. Och sen åkte jag till Milano väldigt ofta. Så jag hade en ganska bra grund. Men universitetet framförallt hjälpte mig jäkligt mycket. Men sen jag lärde känna henne så har jag förbättrats enormt. För jag har alltid läst, lyssnat mycket. Men att prata dagligen.
Du måste ju hålla dig i träning. Det är ju träning liksom.
Exakt. Så det har varit bra för mig. Och nu, alltså, nu märks det inte att jag inte är italiensk när jag är nere. Liksom. Så det har varit väldigt bra för mig. Men hon gick ju minus på att jag kunde italienska.
Galna Blackeberg.
En så kallad Henke-fakta utan fråga. Kliver in?
Ja. Ja.
Nämn topp 3 bästa italienska restaurangerna i Stockholm. Har du så?
Ja, det här jag gillar Italiano.
Bar, alltså här
baren brukar jag vara på mycket. Men det är en bar, alltså det är inte en restaurang. De har liksom inget kök riktigt. De har bra pastor, men Italiano Ristorante, den riktiga i hörnet. Vad blir det? Nybrogatan och
Riddargatan.
Ja, bra. De hade också en bakficka som heter Pappa. Mm. Som var jäkligt bra.
Också Zlatans favorit, va?
Ja, exakt.
Och den är etta, eller?
Ja, det är min favorit.
Faktiskt inte varit där.
De har också en ny kock sen ganska. De gör bra, riktigt bra mat.
Italienare?
Ja, kocken. De är bara italienare.
Så. Vad är de bäst på då?
Jag var där mycket förut. Nu var jag där för någon vecka sedan och käkade. Jag käkade pasta, min tjej käkade risotto. Allt var jättegott. Alltså, sådär. Så, och risotto är inte mycket folk i Sverige som kan göra.
Nej, det är en svår konst.
Mm. Det är inte lätt. Så det tycker jag om. Sen gillar jag Montanari. Jag gillar, alltså så här, jag har varit på Mancini, men det är väldigt fint. Och jag gillar min italienare väldigt normal.
Ja, enklare.
Trattoria-stuket. Ja. Sådär. Så den, och sen tredje, alltså jag måste säga att det finns bra pizzaställen. Alltså jag gillar min normale. Ja. Jag gillar de där pasta. Det är dem. Alltså. Jag går nog på dem. Jag tycker verkligen de har bra käk. Alltså.
Idag när vi bandade där så kom jag till Italien och bytt från Puma till Adidas. Så var in och kollade, det kostar 1500 spänn en jävla Adidas-tröja. Mm. Italien-tröja.
Det är vidrigt att matchtröja har blivit en klassfråga.
Ja, alltså det är bara, jag blir så här, vad fan ska man köpa? Det kommer man göra ändå. Så man kommer göra en övervägning fram och tillbaka i 2 dagar så köper man den ändå. Men skitsamma. Hur mycket av månadslönen lägger du på saker som rör Inter?
Just nu väldigt lite. Ja. Förut la jag nog i alla fall 50% på resa.
Jag fick ju en signerad Barella-tröja.
Just det.
Mäktigt. Ja. Ja, vad fint. Ja. Så förut var det väldigt mycket tröjor, halsdukar, resa framförallt. Ja. Flyg, hotell, matchbiljett, sådär. Ja. Nu köper alltså jag köper inte så mycket matchtröjor längre. Men jag har mina säsongskort som liksom tickar på även om inte jag är där.
Varför blir det inte för?
Aha, du har säsongskort alltså?
Ja. Stort. Det är enklare. Mm. Det, du vet, om man ska åka ner, jag orkar inte hålla på.
Men vad kostar det att köpa säsongskort?
Mina kostar 4500.
Det är ju svenska priser.
Ja, förut hade jag hade ett klacksäsongskort för 2000. Och det var ju bästa värde för pengarna någonsin. För att 2000 spänn, du kunde gå på Inter Milan, inte Juventus och så. Mm. Men det blev för stökigt där borta. Så det är för mycket incidenter och kaos. Och,
nu vill vi ju höra här.
Ja.
Nej, men alltså Kurva Nord är väl känd för att liksom bli avstängd för att de gör alltså
nu allt senast mot Vesper och framåt.
Ja, men nu senast mot Sampdoria så var det någon ultrasledare som hade dött och så skulle de utrymma klacken och då liksom blev folk slagna och så och, alltså när jag var yngre så jag har alltid stått på en liksom undanskymd plats med vänner och sen jag gick med min tjej så var det ett ställe där det var väldigt mycket tjejer, alltså så här killar med sina tjejer och då är det automatiskt lugnare. Men det blir väldigt ofta väldigt stökigt i klacken och du vet, när det händer liksom rasistgrejer de håller på att stänga i klacken även om inte jag har något med det att göra jag vet att folk kommer säga till mig, varför stod du där? Varför var du en del av det? Och det går liksom inte att riskera att ha det alltså i den åldern som jag är i. Jag, förut när jag var 18, 19, 20 fram till 25, det handlade om att spara pengar. Det handlade om att komma undan så billigt som möjligt. Nu handlar det om för mig att i alla fall ja, men, gå, kunna sitta lugnt, kunna stå lugnt, ta med mig tjej och hon ska kunna gå på toa i fred utan att det är massa killar som går in på tjejtoan, du vet. Så mycket liksom den här helhetsupplevelsen är en helt annan sak för mig nu. Med det sagt så det är oslagbart att stå upp och sjunga en hel match. Men italienska klackar, de är stökiga. Alltså det är mycket stökiga människor som man ska akta sig för.
Varför blev det Inter?
Alltså när jag var liten, det är lite som Zlatan. Min pappa tog inte mig på AIK eller något sånt där. Vi kollade på internationell fotboll. Så jag spelade fotboll i BP, gillade BP, håller på BP. Och sen så kollade vi på internationell fotboll. Och när jag var yngre så var det Ronaldo. Ja. Alltså R9, R10, R3, Roberto Carlos som gällde. Så det var ju de som vi såg upp till. Och jag såg upp till Ronaldo mest, så det var mest därför. Och sen så kom ju liksom Adriano och Zlatan och de här och fortsatte det där. Så det var
bara... Men är du för ung för Uno Cristoe då?
Ja, alltså jag minns det svagt som jag har läst mer i efterhand. Liksom.
Ja. Ja. Är inte Adriano en av de mest tragiska utveckling? Alltså han var på sin topp, fy fan, han och Zlatan som han fanns
på. Ja, jag har tänkt mycket på det där. Så här, folk säger ju som Cassano och dem också. Mm. Och jag har kommit fram till att så här, så folk som Cassano och Adriano, de ska vara glada att de överlevde.
Ja, men exakt, och de fick vara med om. Vänd på det perspektivet lite.
Jag tänker rent fotbollsmässigt.
Nej, men de har kunnat sitta på, du vet, på ett Gascoigne-aktigt sätt, sitta i en gren med en papegoja på axeln. Liksom.
Alltså, de har ändå pengar. De har köpt hus till sina familjer. Ja. De har liksom, de har så här. Och sen Adriano absolut är nog den största talangen och bästa kvaliteten av dem alla som man pratar om på det sättet. Alltså han hade ju allt. Men
Cassano hade rätt mycket också.
Ja, han var ju fantastisk. Men han var ju galen på riktigt, ja, det liksom. Alltså det var ju så. Alltså det var det som jag tyckte så kul när folk jämför med Balotelli. Jag tycker liksom Balotelli var inte tokig liksom. Balotelli var inte spritsprången. Ja, men han var liksom mer nonchalant. Kanske inte gjorde jobbet. Extrem talang. Sen har jag haft det svårt för att han har blivit utsatt för rasism och säkert har massa besvär liksom. Men Cassano var ju spritsprångande galen liksom. Adriano, det var ett liksom tragiskt livsöde, men jag tycker liksom talangmässigt de där två är de bästa, men jag tycker att de fick ut Cassano, alltså han spelade i Inter, Milan, Roma, Real Madrid, körde ner en final, vann vissa titlar, alltså, och jag kommer ihåg honom som en underbar spelare att se på liksom.
Ja. Rekoba var fem.
Ja, men han fick inte ut så mycket tyvärr, men
vissa straff.
Vad vet han, chilenska? Ja, just det, 2000. Den chilenska trädgårdsarbetaren där också.
Salas, nej.
Nej, lång.
Julio Cruz, Argentina.
Just det.
Argentina.
Ja. Vi kastar oss mellan ämnena. Var Next in fotbollfinalen 2012 riggad?
Ja, 100%. Inte riggad, men jag tycker jag var bäst. Ja. Min motståndare var väldigt duktig också, ska man ha med sig.
Ja, men förklara vad det är för något.
Next in fotboll var en tävling då man skulle blogga i ett ganska långt tag. Och så fick man olika utmaningar och blev bedömd av jury. Och liksom
bra jury?
Ja, det var Ola Wenström, Johanna Garå tror jag var med.
Ja. På 24 ska vi säga att
jag var med. Ja, Kviborg tror jag var med. Wilbacher var med.
Ja, såklart.
Så den som vann tävlingen i slutet då skulle vara Sveriges EM-reporter. Men jag tror att för mig så här, jag tror att vi var båda väldigt bra. Säger inte att någon var för dålig eller sämre än mig. Men det som jag tror att det handlade om till viss del var att de skulle ändå åka till, var det då, Ukraina?
Ja,
och rapportera om EM. Och personen som vann var mycket närmare i ålder, sätt och häng än mig. Med de som skulle åka. Så jag tror att det absolut var en del av att jag inte var...
Du är in lite halvitalienska konspirationstankar.
Jag tror absolut att det var en del i att jag inte vann. För att jag tycker att jag var så bra.
Men jag kan gå till botten med det här. För att han som åkte då, det är en kompis till mig.
Mm. Vem var det då?
Johan som var vår sportchef då.
Så det var det?
Jag vet inte. Nej, okay. Han kommer upp i...
Vem var det som vann då? Var det Josip eller?
Nej, det var väl senare.
Mm. Nu ska vi se, vad heter han? Emil va?
Han har
skrivit bok om fan heter Bengan Boys.
Gurkbengan.
Så jätteduktig journalist, jättebra kille, men i tävlingen så känner jag att
din blogg drog överlägset mest trafik, läste jag.
Det som är kul är ibland så säger de till mig på Nyheter 24 att de gav mig en plattform. Det var jag som gav er trafik. Det är ju ett jäkla jobb där. Ja, men så jag fick ju åka och se Italien och Spanien på så här VIP-paket. Mm. Så jag hade det jäkligt bra. Antonio Conte satt två rader bakom mig. Men då var han ju Juve, så jag tyckte inte han var så cool då. Men jag åkte till Gdansk och bodde på hostel med massa...
Jag kommer ihåg, vi hade liksom så mycket biljetter där ett tag under att man kunde liksom ta upp det som att man var en typ av rapstjärna som flashade med $500 senare. Så mycket var det som
vad
hade
fått. Vad
gjorde
ni med? Låtta ni ut dem?
Ja, typ fick slänga till slut ungefär.
Va?
Ja, men det var...
Ja, men det var ju det som de fick göra på plats, att de liksom började köra tävlingar för biljetter. Och så såg man så här att... Fan, det var ju alldeles för enkelt. Det var så här, 1+1=2. Okej, du har en liten biljett.
Det krävs ingenting för att vinna dem.
Nej. Nej, men jag var på Italien, Spanien. Bra biljetter.
Var det först? De spelade ju två gånger ju.
Ja, första matchen.
Det var sponsbiljetter, eller hur?
Ja, exakt. Så, alltså, jag hade, du vet, det var så här VIP-event. Så jag hade ju käk och dryck. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag ville bara skriva om matchen. Jag fattade ingenting. Alltså, jag fick den här boxen så tänkte jag, vad fan är det här för biljett? Alltså. Så men jag hade kul. Och så delade jag hostel med så här 10 spanjorer och en bolivian. Och alla spanjorer var superrasistiska mot bolivianen. Så jag blev så här, jag bara, vad fan, ni är väl samma folk? Han bara, nej, de här från Europa, de hatar oss liksom. Mm. Så jag blev bra kompis med han, Bolivianen. Som bara kom till Europa och körde, alltså, såg så mycket matcher som möjligt.
Var han höll på Spanien ändå? Eller?
Efter det där så hoppas jag att han höll på Italien. Alltså. Ja, nej, men det var, han menar mer att så här, språkligt. Så försökte han be om liksom, tips och hjälp och sådär. Och de kollade liksom knappt på honom. Så man lär sig vilken när man är på vift. Alltså. Mm.
Hur vill du göra för att sprida evangeliet om Serie A till fler människor?
Oj, oj, oj.
Går det ens? Jag har ju ägnat den. Vi ska tänka på det. Men jag har ju kört den. Men fan, det är svårt alltså.
Jag tycker det finns något i ligans jobb som handlar om mat, dryck och kultur och historia. Mm. Alltså, som de inte utnyttjar tillräckligt mycket.
Men svensk media med all respekt ska vi säga också där. Nu
är du en del av det.
Ja, jo, jag vet, men jag var ju en större del av rapporteringen kring Serie A förr, och nu är jag inte det, så därför kanske det får ni ta det för en boomergubbes funderingar typ. Men just nu handlar ju väldigt mycket mer om andra saker än de du nämner. Mm. Alltså, för när jag jobbade med italiensk fotboll så var det jävligt, folk verkade nyfikna på hur smakar kaffet på det här torget i Verona. Nu handlar det mer om XG och statistik och siffror och sånt som går att mäta, mer än känslor. Det är lite ute liksom.
Ja, exakt. Alltså, jag liksom... Jag tycker det finns ett stort jobb produkten har ansvar för. Och sen så tycker jag det finns ett stort jobb som vi som mediehus har ansvar för i att bygga produkten. Problemet är att när man tänker så här, kan en extra studiosändning ge ett större intresse? Jag är inte säker på det. För att vi, alltså, alla ser liksom tittarsiffror i alla ligor, alla sporter. Studiosändningarna har ganska lite titt, sen kommer matchen, då går det upp.
Beror på hur ni gör studion.
Ja.
Är det verkligen så nu? Det var förr
i
tiden.
Exakt, för att det som jag ser är, för det är det som jag tycker är så roligt i svensk media. Det är att när vi säger så här, nu jävlar ska vi storsatsa på en match. Då är det så här, 3 timmars studio. Mm. Och alla, alltså analysavdelningarna måste ju slita håret av sig. När de bara, jo men det är ju inte mer titt. Liksom.
Folk sätter på en kvart innan ändå.
Ja, det som man kan se dock är att om studion är en halvtimme längre, då kommer, säg 90 minuter så är det lite tittare. Men det är mer tittare 60 minuter till match än det hade varit om studion drog igång 60 minuter. Så det finns lite där. Men jag tycker ligan har ett stort ansvar i att liksom, alla älskar italiensk mat. Alla älskar italienska lyxprodukter. Alla älskar italiensk dryck. Alla älskar att resa till Italien. Ingen älskar Serie A. Något går fel här.
Mm. Men det är en av anledningarna till att jag nämnde Uno Christoe, för då följer man ju lika mycket Don Tomas och hans resa. Ja. Nu har ju vi försökt på ett väldigt liksom simpelt sätt. Vi här när vi har åkt till Italien massor med gånger gjort liksom YouTube-serier och sådär. Men det skulle ju man ju kunna göra ännu mer
det
och lägga utanför liksom utanför ja, men det kan vara gå på YouTube eller vad fan, alltså kan Mauri dra liksom 1 miljon tittare på YouTube till Uppdrag Mat liksom? Då kan man hitta någon för, som vill exakt, se liksom Italien och
nu fotbollen. Tänker man, känns det som att alla ligor har ungefär samma typ av studio trots att det är helt olika kultur och länder. Liksom. Man jobbar inte, om man i Italien, vad ska vi ha? Kanske ska skicka ner någon. Ni sitter 3-4 där, skicka ner dig till exempel då, som kan allting. Och språk. Åk ner och gör repet och gå runt där istället. Låt det vara. Istället för att ni sitter i den här jävla studion med en logga bakom och pratar om det.
Ja, det är alltså,
ska vi komma ihåg resursfrågan i det hela också? Cheferna har ju...
Fast det har de ju.
Klart de har, men det är ju svårt.
Plockar de bort en av de där experterna, förlåt nu, men... jo, men om man ska prata ren ekonomi så kan du ta bort en, vad den kostar, och så kan du skicka ner Sia hela året.
Eller låta Sia istället för att sitta där, även om du är klokt, åka ner och göra reportage varannan vecka. Varannan sändning.
Alltså drömmen är ju såklart att vara på plats och göra saker. Jag har... Ja, jag hade älskat att göra det, och jag tror att Fyran också hade älskat att göra det. Jag tror att det som är svårt för alla mediehus idag är att du kan inte peka på det innehållet och säga så här: det här säljer abonnemang, det här utökar titeln. Det kommer bli en bättre titt för de som tittar, men jag tror det kommer vara väldigt svårt att peka på och säga så här: det där resan du gjorde gjorde att vi fick så här många fler. Sen så är det så här: om jag skulle kunna säga så här, men nu ska vi ha den här rättigheten i 10 år, så nu ska vi bygga långsiktigt. Men lagom till att du har hunnit bygga den basen, då har ju rättigheten försvunnit.
Men fan, så här då. Weekend hos Sia går på C-more också. Wow. Där Dante älskar, vet vi, fotboll. Han är och kolla på
de matcher. Jävlar, han får ju bjuda in den alltså.
Ja, men alltså,
jävla program det
är. Gå Weekend och Sia liksom, och många tittar på det på Fyran och på C-more. Då kan man göra liknande kring italiensk fotboll, mat, kultur, vin. Blanda in fotbollen i det.
Det finns inga problem. Det finns sätt, tror jag, att nå ut med produkten i just, alltså, det finns, så här, vi kanske skulle skicka Benjamin Ingrosso till exempel.
Snark.
Alla älskar honom.
Nej, skicka dig.
Ja, men skicka jag och Benjamin. Benjamin står ju för titeln. Ja, någon måste ju dra siffror. Ja. Alltså, om jag skickas, ingen kommer bry sig tyvärr. Liksom.
Men om jag åker hellre... Det beror på hur du gör.
För fotbollstittare så är det väldigt beroende av att du som kan fotboll och det,
jag och Benjamin.
Alltså förlåt, men jag hade ju inte sålt någonting om han ska gå runt och
sälja. Men om jag och han åker.
Nej, det behöver nog vara ett team.
Och så testar han mat och lagar mat och jag gör fotboll, och så kokar vi ihop det till en riktigt bra pasta. Då har vi någonting som garanterat kommer tittas på i den delen.
Sen, då kollar ju morsan också.
Ja, exakt. Ja. Det känns lite instängt ibland. Man känns så här, öppna upp det Italienfönstret liksom.
Men det
lite vyr och
jag jobbade ju med just det på Discovery och tryckte extremt hårt för att liksom lätt konsumerat content måste vara gratis. Det måste finnas lätt tillgängligt så att det kan få stor spridning, för i längden så kommer det bygga titt. Ja. Och så här, vi kommer, det är därför jag menar att så här. Och sen ställer folk frågor liksom, kommer det här sälja abonnemang? Och så säger man så här: nej, det enda som säljer abonnemang är Champions League, Allsvenskan, Premier League, vintersporterna och så vidare. Som alla vet redan. Du kommer, alltså idag, du vet, det räcker med att ta upp din telefon och scrolla 2 gånger, så har du fått gratis content av BBC, CNN, Gazzetta dello Sport, Fabrizio Romano. Gratis. Och så kommer vi här och så tänker vi så här: nu jävlar har vi gjort en intervju som vi ska ta betalt för. Och folket bara, nej. Alltså det, den balansen i ett mediehus är så extremt svår att rubba. Det är liksom, det är, jag skulle säga att det är nästan till omöjligt. Och jag kan säga att jag krigade på ordentligt för att hålla alltså så mycket som möjligt avåt. Och då fick jag även kompromissa. Och jag kompromissade inte mycket i min roll på Discovery liksom, om just innehållet. För att vi vet liksom hur det konsumeras. Men det finns avdelningar inom som kommer att säga så här: säljer inte abonnemang, gör inte. Det är så det är. Och det, alltså det märker man ju egentligen. Alla journalister vill vara på plats så mycket som möjligt och göra innehåll. Alla skulle vilja leverera just det som vi pratar om. Men det kommer troligtvis inte gå så länge som man inte kan få en affärsmöjlighet i det eller plus minus noll på det. Och då ska det in sponsorer som skickar och som kanske täcker. Och jag, trots det, alltså, även om jag skulle göra en jäkligt bra serie, är jag inte säker på att det skulle höja intresset för serie.
Ja, jag tror det skulle det. Men, ja. Vi tar sista där på faktor. Du är relativt ny i den här sportsliga offentligheten, så hur ser du på den delen av yrket?
Ja, alltså jag känner mig, alltså att vi, jag märker att VM är stort och en stor skillnad från att göra Serie A eller Liga. Alltså det märker, men jag har inte tänkt på det på det sättet. Jag har liksom, så jag har varit med i branschen länge. Jag har kört på, ja, i alla fall 15, så sen jag var 15, det är 15 år. Så jag ser mig som ganska bevandrad i den här branschen, och att det blir offentligt för mig ändrar inte så mycket, för att jag har alltid utgått från att göra mitt jobb.
Men på stan måste det vara men skillnad.
Det är ändå, liksom, runt omkring förändras det ju när det blir ett annat tryck. Liksom.
Nu ringer Aftonbladet Expressen och följer intervju med dig.
Man behöver inte förvandlas till Kusikasslan kanske, men med all respekt, jag älskar ju Kusikasslan, han är underbar, det är inte så. Men du vet, alltså att bli röda mattan dansen. Men du måste ju ha reflekterat över hur du ska förhålla dig till det, eller om något händer med det, eller vad trivs du med det, eller är det jobbigt, eller liksom, vill du mer, eller blir det gift? Det finns mycket fara och mycket som glittrar i den världen liksom.
Ja, alltså för mig, det roligaste är mitt jobb. Jag älskar att jobba. Alltså det är det som är liksom min fix, är jobba hårt, göra bra ifrån mig. Och alltså det som har ändrats mest för mig är att jag inte går ut i Adidas brallor och Adidas tröja 7 dagar i veckan längre, utan jag försöker vara anständig, för att om någon vill ta en bild med mig vill jag inte se ut på ett visst sätt. Det är det enda som jag tänkte. Men typ igår på fotbollsgalan så tyckte jag var kul att folk kom fram till mig och ville ta bilder. Liksom. Ah, tja, du gjorde bra under VM. Men alltså, det kommer låta konstigt, men det har inte ändrat så mycket för mig. För att jag är inte så mycket offentligt. Alltså, jag är väldigt mycket med min familj. Jag kollar på min fotboll, jag gör mitt jobb. Och om någon känner igen mig och säger något kul så tycker jag är glad. Men jag vet att det är en minut ifrån att någon ska säga något dumt också. Så jag har lite distans till hela det där. Men alltså, det har inte ändrat så mycket för mig. Om någon ringer mig och vill fråga någonting så svarar jag som jag alltid har gjort. Det är bara att förut var jag väldigt mycket bakom kulisserna, i alla fall på Discovery. Nu kanske jag är framför, men egentligen så har jag kanske gått och väntat på möjligheten och varit redo för det. Och till skillnad från senast som jag körde, alltså när jag var Bundesliga och landslaget och sånt där, så det här var 7-8 år sedan. Alltså jag är mycket äldre. Jag mår bättre. Jag är mer redo. Mm. Och
känner man ju.
Jag tycker det är kul. Mm. Alltså, sen så, det låter konstigt att säga när man är med i tv, men jag har verkligen inget behov av att synas. Jag är verkligen där för att försöka förmedla att jag älskar fotboll, jag älskar Serie A, och jag vill att folk ska förstå min synvinkel på alltså de grejerna. Mm. Och jag tycker det var tydligt under VM. Så det är det enda jag vill göra. Och alltså om man blir känd på det, så blir man väl känd på det. Men det är inget, alltså det är inget som jag hittills har känt ändra mig, eller ändra mitt liv, eller ändra mitt sätt. Utan ja, jag är bara jag.
Ja.
Nu hoppar jag in i karriären.
Ja, det är klart. Ja.
För när man kollar lite snabbt sådär på din karriär, det jag stötte på var Solo Culture först. Och att du var med och startade det.
Mm.
Var det du som startade det, eller var det någon annan, var ni fler, eller?
Jag skulle kalla mig startare. Ja. Om du frågar Wilbacher så kommer han kalla sig startare. Men alltså, Wilbacher var i namnet där och då, som kände de flesta. Men jag drev ju själva det redaktionella och hemsidan. Och sen typ 10 dagar in så blev ju Wilbacher signad av Expressen. Så han kunde ju inte skriva längre. Så då var det ju väldigt mycket jag som drev. Men så innan, ja, jag skulle säga att jag skapade den. Men vi var ett roligt gäng där som skrev artiklar om Serie A.
Och det känns som att det varit väldigt många som varit där.
Ja, alltså när jag var där så tog vi in Svanemar som kommenterade Serie A var med. Anne Lavdic kom in. Vicky Blomé. Ja. De i alla fall som jobbar i media. Sen när jag lämnade så tror jag Filip kom in.
Mm.
Och sen kom jag an hit. Så det var en bra skola att vara där, skulle jag säga. Men det visar också att där och då så fanns, alltså mediehusen, de fattade inte att silly season var grejen. Men så här, vi fattade det.
Mm.
Och körde stenhårt på det och fick vissa resultat. Så då började de ju leta folk som kunde knacka silly. Mm. Alltså det för 10 år sedan, det var ingen grej. Alltså det var så här, Aftonbladet och Expressen, de bara, silly season, nej, det kan svenska fans göra. Vi journalister, vi håller inte på med sånt där.
Mm.
Och sen fattar de ju att så här, det är här.
Mycket trafik nu.
Ja, så,
klassiker.
Så vi var ju väldigt långt före just det där, skulle jag säga. Men jag hade ju också drivit en intersida som jag har sålt för länge sedan då också. Men jag fattade ju också på svenska fans att det fanns saker som gick att göra bra och dåligt. Jag tycker det var synd att de inte byggde digitalt. Det är ganska sjukt när man tänker efter. Svenska fans var ju först på allt. Ja. Webb-tv, silly, fansidor. Det blev liksom bra. Men de körde ingenting på sociala medier. Inget Instagram, ingen Facebook, ingen
Twitter. Nej, de förvaltade det dåligt.
Ja, och jag kommer ihåg att jag liksom, för att man fick inte betalt på svenska fans om man inte var så bra som Biro var då. Jag kommer ihåg att det blev skandal när Biro fick typ 500 spänn i månaden.
Var det så?
Jag tror det var ännu mindre, men det var något
det blev så här rebellion. Ja. Men, alltså, i alla fall, man fick inte betalt på svenska fans. Och jag kom till ett steg i mitt liv där jag var så här, jag måste ha betalt. Så då skrev jag till dem och sa så här, jag kan sociala medier, jag har liksom byggt, jag kan hjälpa till att ge er närvaro liksom och börja satsa. Jag fick aldrig något svar, så då gick jag liksom vidare i karriären. Men jag tror att de hade något som de hade kunnat förvalta mycket bättre.
Mm. Jag såg även att du, eller på din LinkedIn-sida som man var inne och ja, men på ett lite stalker-aktigt sätt gick igenom, såg jag att du har skrivit att du intervjuade Edinson Cavani bland annat. Hur fan går det till? Var det alltså, enklare då eller
för nu är det liksom, Cavani.
För alla lyssnare då, bara för att du är journalist så betyder inte det att du har rätt att intervjua de där världsstjärnorna. Det är ju i princip omöjligt idag.
Men de var ju här och mötte AIK. Så ja, AIK använde ju den intervjun typ en gång per år när han pratade om deras fans. Och det var jag som ställde frågan på italienska. Så jag var ju där, mediehusen var där, fotbollskanalen, bladet och så här, Napoli News var där. Men så jag armbågade mig bara fram. Och sa liksom una domanda, una, alltså en fråga bara, så ställde jag typ två. Men då tog jag bara honom och så frågade jag honom inramningen. Och märkte hur han liksom sken upp. Alltså så här, verkligen wow. Och gav det här då klassiska svaret som AIK använder minst en gång per år. Fanns jag royalties på det där. Vad var det han sa? Nej, men han sa att supporterna gav mig gåshud. Det var fantastiskt att spela här. Det var ju sista matchen på Råsunda. Så då... Och så tog jag Dossena.
Ja, Dossena är nog fina.
Riktigt såsig spelare. Han var så här irriterad för att någon hade kastat in en tändare nära honom. Och han tyckte, fan, det här var en skam. Men Cavani bara älskade allt. Liksom. Han bara, det här är gåshud. Fansen gav mig gåshud. Det var liksom otroligt. Så...
Jag tror det kan ha bidragit också. Cavani var, fick straff. Det var Per Karlsson, tror jag. Skrev han prata om när jag fällde honom. Han straff i slutminuten.
Ja, han blev ju inbytt, gjorde 2 mål sista matchen på Råsunda och de italienska journalisterna började direkt koppla med Pelé liksom. Ja, men Pelé var här och vann VM och du gjorde sista målet, så han var ju skitnöjd liksom sådär. Men,
bra rubrik.
Ja, men de bytte liksom in Hamsik, Lavezzi och Cavani och när de låg under med 1-0 och Cavani, alltså, han var så otroligt bra där då så.
Ja, helt sjuka löpningar, kommer jag ihåg, när man såg defensivt och offensivt.
Ja, fan, han var överallt. Ja. Alltså. Så de vände ju matchen och han fick ju straff där i sista minuten och satte den. Och sen gav han det där citatet. Men det gjorde en ganska lång intervju med Dossena faktiskt. Ja. Så, men då var det ju så här, mixade zonen, Råsunda. Alltså, det var bara, alltså jag egentligen, idag hade jag nog inte ens fått akkreditering för Solo Calcio, tror jag. Men jag skrev ju bara till någon press och så, tja! Så Calcio, vi kör om italiensk fotboll, kan jag få liksom akkreditering? Ja visst, och så drog jag dit och så såg jag bara Cavani och så stångade jag mig bara fram bland alla. För att alla svenska journalister stod och gömde sig lite och det var ju bara italienare som stod där och pratade. Så jag stångade mig bara fram och ställde frågan och fick bra genomslag på det.
Hur skulle du säga att branschen har förändrats under de här 10 åren? Liksom?
Det är svårare att få tillgång till spelare. Ja. Alltså... mycket, mycket svårare. Och jag tycker att i Sverige så börjar de märka av att det går att göra så här också utan konsekvenser.
Man vill... hur har det varit det på Discovery? Det har jag tänkt på. Har ni fått mycket nej när ni var...
Discovery har ju en väldigt privilegierad position för att de öser in pengar i ett medieavtal som ger väldigt bra. Men det finns ju vissa klubbar såklart som är tuffare. Med det sagt, i Allsvenskan är de fortfarande bra på att ställa frågan, försöker vi göra vårt?
Ja.
Men samtidigt är de ju inte dummare än så att de gör sitt egna innehåll också. Och det är ju där som jag tror att utvecklingen alltså krockar lite.
Nu jobbar du ju inte med det, vilka är det?
Nej, men alltså typ,
kan du säga?
Du märker av att Malmö, storklubbarna, de är inte lika bjussiga. Med det sagt, alltså det beror helt på vem du jämför med. Till exempel, alltså jämför med Premier League i Serie A, det är ju, alltså du kan ju få vem, vi kan ju fortfarande, eller Discovery kunde ju fortfarande få vilka de ville i princip. Ni snackar ju med många spelare.
Jag får aldrig det, något nej när jag får.
Nej, det är exakt, så att det är så här, det, men det, allt beror ju på, vi kan ju ofta komma med liksom obekväma frågor. Säg så här, ja men det är någon spelare som har hamnat i en kontraktsituation, då är vi så här, kan vi prata med honom? Då fattar jag också att de säger nej. På det sättet. Men jag tycker att det märks att klubbarna har börjat inse att de är mediekanaler och att de vill vara först med innehållet.
Jo.
Och då blir tv så här, men ni har redan gjort det där. Mm. Varför ska vi göra det? Och jag tycker egentligen båda kan göra samma sak utan problem, för att alla ser inte det. Men
verkligen.
Om du ska försöka spåra, tror du att det där är en hållbar utveckling med att klubbarna, alltså tror du att de på sikt även kan konkurrera med traditionella medier med, och göra liksom, Allsvenskan är ju en stark produkt, men kan även storklubbarna i Allsvenskan ens göra sina egna kanaler till, alltså konkurrera med vanliga medier, tror du?
Så här, jag tycker de allsvenska klubbarna generellt inte är tillräckligt bra på att skapa innehåll. Med det sagt så tror jag också att det är ett val, eftersom att det kostar mycket att göra bra innehåll. Det kommer behövas att någon tar steget i att visa att så här, vi kommer spendera de här pengarna på att göra det här innehållet, även om vi går minus. Det är lite där vi är med Serie A också. Mm. Någon gång, någon dag, om du ska göra det tillräckligt bra, så måste någon fatta beslutet att det här kommer kosta, det kommer läcka, men det kommer bli en bra produkt.
Mm.
Och jag tycker liksom i klubbarnas fall så är det mer logiskt att göra så, eftersom att konsumenterna där är deras egna fans.
Mm.
Och jag tycker liksom inte, alltså det som jag har sett hittills väldigt många gånger är att man liksom låser in intervjuer och träningsuppdateringar och sånt där. Jag tycker bara att det är helt, alltså varför ska jag betala för det?
Mm.
Jag betalar lika mycket som jag betalar för att se Serie A och Champions League. Alltså det är där vi kommer. Så jag tror klubbarna har mycket jobb i att alltså göra bättre ifrån sig på sina digitala plattformar. Mm. Där tycker jag svensk fotboll ligger långt bakom. Och det är en resursfråga.
Mm.
Så när, men med det sagt så tycker jag typ Malmö, Djurgården, AIK till viss del jobbar väldigt bra med sina digitala plattformar. Men de kan bli mycket bättre. Både sett till grafiskt språk, till videoinnehåll, till saker man gör. Mm. Och det som är roligt är att det går ju bara att kopiera storklubbarna. Kolla på Liverpools YouTube senaste året, så har du 10 idéer, eller Arsenal, eller ja, någon NFL eller NBA. Så det finns ju mycket du kan göra som är väldigt enkelt. Jag tycker liksom att Mjällbys 1+-video som blev så enormt hyllad säger väldigt mycket om hur...
Tycker du den är 1+, verkligen? Det är hårt.
Så den kan få 2+.
2? Godkänt?
Ja, godkänt. Jag tycker den är bra för att vara Sverige. Men jag tycker,
men den är mer ett uttryck och bevis för att vi inte har kommit så långt.
Exakt, jag tycker verkligen att den blir så hyllad. Ja. Visar så här, ingen här gör bra innehåll. Mm. Och sen så ska jag säga så här, det de gör med små medel får ett fantastiskt resultat sett till räckvidd och interaktioner och allt vad det är.
Men det var ju också att de vågade lite, de tog liksom spelare som där, ja, skavde lite. Alltså det var mer än bara sättet, det var innehållet.
Ja, men de gick utanför ramarna, ja, lite grann. Men ramarna är rätt hårt satta och det krävs inte så mycket för att gå utanför ramarna.
Nej, det är väldigt sant. Mm.
Så där är jag så här, jag tycker det bevisar hur kort väg vi har kommit.
Mm. Vilka är riktigt bra då? Alltså du som har koll. Hur bra är Inter till exempel som det är?
Inter är ganska dåliga. Alltså Inter är väldigt corporate, väldigt korrekta, aldrig roliga, väldigt ramade. Med det sagt så har de ganska snyggt grafiskt språk, men alltså så här, Inter, det är gratis, det är en stor klubb, allt kommer gillas och delas ändå. Roma var riktigt bra när amerikanerna var där första vändan, de blev ju hyllade liksom för det. De var roliga, de kunde bjuda på sig, de gjorde bra innehåll. De hade rolig ton. Jag tror att de vann verkligen mycket på det.
Nu är det ungefär som Inter.
Ja, nu är de ganska tråkiga igen. De tyska klubbarna har länge varit väldigt roliga. Tycker Premier League-klubbarna är på uppgång. Mm. Liksom, sådär. Men det som är...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sir. Det börjar bli liksom inflation på att vara rolig. Du måste hitta bra. Jag tycker, alltså jag kollar en del på Liverpool när de gör liksom sina tävlingar mellan spelarna. Och de hittar bra sätt att göra roliga saker på. Mm. Men med det sagt, kolla mycket på USA. Alltså NBA, NFL, i liksom grafiskt språk. Alltså där pratar vi hur du med ganska små medel sätter ett grafiskt paket. Och kan se verkligen premium ut. Och där tycker jag allsvenska klubbarna ligger långt bak.
Men också kolla på USA med tillgänglighet. Alltså hur det har varit med journalister i omklädningsrum och sånt där över tid, som är en kultur som inte finns här i Europa. Där liksom världsstjärnorna där är mycket öppnare.
Det blir mycket mer stängt här. Och jag tycker Italien är fortfarande ett land där du kan få till saker, för att det är ett kontaktsamhälle. Alltså det är liksom alltid två kontakter ifrån att vara inne i ett omklädningsrum.
Ja.
Alltså så är det ju.
Två rätt.
Exakt. En fel så kan du studsa, men i alla fall så. Det är ju ett kontaktsamhälle på ett sätt som både är bra och dåligt. Men just i de där grejerna så kan du fortfarande komma till storstjärnor. Men jag tycker det är tråkigt att så här, när du väl får tillgång, det är få som är genuina. Det blir inte lika roliga intervjuer med en 25-årig spelare som kanske med en 19-årig spelare. Sen lär han sig på vägen att nu kan jag inte vara lika genuin, för att medierna, det blir rubriker hit och dit. Och då är det också det. Alltså jag tycker där är vi som journalister har också ett ansvar att göra bra intervjuer. Och är den som vi intervjuar skitdålig på att svara, då får det väl vara så. Men jag tycker verkligen att spelarna idag, de är så himla mediatränade. Så ibland så gör det inte en sån skillnad om du får träffa dem eller inte. Så är det bara samma sak.
Exakt.
Du kan kolla på 10 proffs, läsa deras intervjuer och se så. Vad har jag fått ut av det? Nej. Ingenting.
Nej, det är sant. Det går även i svensk, kan jag säga.
Vi var inne och touchade på VM lite. Hur kände du där och då när du verkligen slog igenom, när du pratade om det som skedde liksom?
Alltså Jag kände bara första sändningen, så lite som det var i Serie A när jag kom in. Det var inte Milan. Jag visste så här, nu måste jag vinna programledare, experter, producenter, chefer. Så min intention var alltid att så här, sätt ribban första sändningen högt som fan. Och då kommer det bli svårt att peta på dig. Och det var lite så jag kände när jag skulle göra Qatar-Ecuador. Att så här, alla tycker det här är den sämsta matchen någonsin. Jag tycker inte det är den sämsta matchen någonsin. Jag tycker det är intressant vad Ecuador håller på med. Jag tycker det är intressant att Qatar har världens bästa akademi. Ingen vill säga det för att du blir cancelled, typ om du hyllar Aspire Academy. Liksom. Alla i Sverige skulle vilja åka dit och göra studiebesök för att se vad de gör och sånt där. Men ingen kan ta en liksom officiell resa dit längre för att det blir mycket ståhej. Vilket jag tycker kan vara positivt sett till dit vi har kommit. Men jag tycker man måste kunna lära sig även om det är Qatar. Så jag kände så här, jag hade en vecka innan många tydliga vinklar. Jag hade superbra koll på spelare för spelare. Och satte att så här, hur sketet det här än är, så är det ett fotbolls-VM. En ny region. det är Asien mot Sydamerika. Det är viktigt i VM. Och kände att så här, allt jag hade läst gav mig väldigt bra gehör. Sen var det bara att hålla. Försöka hålla. Och det går ju så länge som det är gruppspel att, för att ingen vet någonting om de här lagen. Men sen när du börjar komma till slutspel, då blir det svårt. För att nu, då är det liksom, alla har koll på alla spelare. Alla har koll på alla lag. Du har sagt massa grejer redan. Och då måste du utmana dig själv i att hitta nya saker. Så, men det kändes jäkligt bra. Alltså jag älskar fotbolls-VM. Det är liksom livet för mig. Och jag tyckte verkligen det var viktigt att berätta för folk att så här, jag var emot hur det tilldelades. Men jag kommer aldrig bojkotta ett VM. Nej. Aldrig i livet. Alltså det hände. Kanske om de hade spelat i Iran, då hade jag nog bojkottat det. Men Qatar för mig, det var ett VM.
En grej som just känns så stor skillnad från för 10 år sedan, det är väl den här, vi pratade om det, kanske var lite oense om det finns en sån, men en sorts så här, publik social ängslighet att fan, jag får inte, det är framförallt i början av VM, sen vi måste överväga liksom, vi måste vara kritiska mot Qatar, allt samt gillar vi VM. Sen så långsamt så släppte det lite och folk bara liksom hur mycket sånt går man runt och tänker på? När vi körde för 10-12 år sedan med våra, det var inte en människa som tänkte på gott och ont. Vi bara körde, kanske gjorde en del rolig TV, kanske så en del halvsmarta saker, men det är lite grann som folk är mest i soffan. Nu känns det som att det är mer styrt och lite ängsligare. Är det riktigt, du som varit med ändå?
Ja, absolut. Alltså jag tycker Mats Olsson skrev en sak i en krönika som var så här, båda TV-husen kände att de behöver be om ursäkt för att de sänder. Och jag kände att det träffade väldigt rätt i uppladdningen. Alltså det var verkligen så här, man hade, det kändes som att vi hade liksom, vi skulle inte in och visa VM och vara glada över det, utan vi skulle verkligen visa att vi har tänkt på allting.
Vi har rätt värdegrundsgrejer in i det här.
Okay. Och, alltså, jag förstår TV-husen. Jag förstår att de liksom gjorde jobbet för att liksom förbereda sig så mycket, för att det, liksom, det finns smällar som är idag oförlåtliga. Liksom. Men jag kände väldigt snabbt att så här, jag är inte här för att be om ursäkt för att jag är här. Jag är inte här för att jag vill bojkotta Qatar. Jag ogillar FIFA, sättet FIFA agerade på, och att Qatar fotbollsmässigt inte har någon fotbollshistoria, någon fotbollsrörelse och en extremt liten nationell befolkning som kommer gynnas av att ha ett VM. Och där tycker jag, så här, för mig var det så här, utöver alla mänskliga rättigheter som man kan peka på liksom, men för mig var det så här, det här är ett fotbolls-VM. Och det felaktiga är hur det har tilldelats och på vilka grunder. Du måste ta hänsyn till landets storlek, fotbolls, alltså gräsrotsrörelsen. Och hur kan du gynna dem i framtiden? Och där kan du titta på till exempel Ryssland, som jag tycker kom undan. De har ett land som är tillräckligt stort för att anordna ett VM. De har fotbollsarenor, de har fotbollshistoria. De har en befolkning som kommer gynnas av möten med folk från hela världen. Och de har en gräsrotsrörelse som kommer gynnas troligen av att ha ett VM som föder ett intresse. I Qatar så är jag inte säker på att det kommer bli så. Eller är ganska säker på att det inte kommer bli så. Och där kände jag så här, vi missade den fotbollsmässiga diskussionen inför i våra förberedelser. Än så kanske jag sa det och tänkte det. Men vi missade ju det och kände som att vi skulle be om ursäkt ett tag. Men vi, jag tror vi kom in i det. Och man ska ha med sig att så här, alltså det som gör mig stolt är att jag tror det här var det svåraste VM:et någonsin att tackla. Men det känns som att det blev väldigt bra med mixen av infallsvinklar. Olof som liksom bar upp ganska mycket, alltså han skapade sig en trovärdighet i frågan med sin bok. Han är väldigt duktig på att kalla ut, vart hycklar vi inte. För mig så blev VM på det sättet en så här rannsaken av mig själv. Alltså jag kände såhär, shit, jag har också hycklat sönder mig liksom. Alltså utgått från ett väldigt europeiskt perspektiv. Så när jag tycker du har rätt, vi har haft lite moralpanik. Jag tycker det är bra. Jag tycker vi ska ifrågasätta. Men jag tycker inte vi har behandlat all, alltså vi har inte behandlat OS i Kina på samma sätt. Nej. Vi har inte behandlat VM i Ryssland på samma sätt. Till viss del var vi där och tyckte på vissa frågor där i Ryssland. Men
där var ju Olof överlägsen. Ja. Alltså det var ju, och som man ska jämföra liksom TV-hus mot TV-hus, så var det ju liksom slakt. Just med hycklandet tyckte jag var så jävla bra. När man tar ett, lyfter det till en nivå hur länder handlar med varandra. Liksom. Det var så jävla bra tycker jag.
Men det var också skönt för mig, för jag kände så här, jag kan säga det här. Alltså jag kan säga att så här, ja men tyska folket bojkottar uteserveringar när det är minusgrader hemma. Men landet går och gör ett avtal för gas. Alltså vad händer med bojkotten då? Och jag fattar att så här, jag har stor respekt för tyska supporterrörelsen mot den moderna fotbollen och allt som de håller på att jobba med. Jag fattar att de bojkottar. Men jag skulle personligen aldrig kunna bojkotta ett VM på det sättet. Så, men jag håller med. Vi var väldigt ängsliga för hur vi skulle komma fram. Men jag är trygg i mitt språk och i det jag uttrycker. Med det sagt så är det klart att jag inför VM tänkte så här. Kan jag säga det här? Kan jag säga det där? Men jag kände att liksom, desto längre som gick, desto mer trygg var jag i att uttrycka det jag kände. Och jag är ingen sån som håller på saker som jag tycker. Utan jag kände att jag måste vara genuin i mina åsikter. Och det kände jag att jag var 100% igenom. Och jag har liksom inte panik för att tycka så. Alltså jag tycker verkligen att, är vi för känsliga? Ja, kanske. Jag ser inget problem med det. Är man rädd för att säga fel saker? Alltså det händer. Men allt handlar ju sen om hur det blir i det stora.
Sen allt det med liksom, det som hände i Iran och det kom ju ovanpå det här. För dig liksom blev personligt. Och, när, för det blev, nu minns jag inte exakt, men det var tårar i ögonen, eller hur? Där och då. Hur var det då?
Alltså, det blev ju, där blev det ju mycket skriverier. Alltså om just det. Och jag fattar att det liksom blev så.
Men så fort det blir personligt gillar de ju. Då ringer de.
Exakt. Så det förstod jag blev så. Men för mig så det är så här. Alltså det är mycket. Det är en känslig situation. Det är min familj. Det är min familjs historia. Det är min släkt. Det är liksom mycket som har hänt. Det är det som händer dagligen. Och så här någonstans så kom jag. Alltså vi fick se ett bra rep av Frida från, med en iransk tjej som hade blivit utsatt för väldigt mycket. Och hon var så enormt ståndig i sin situation, hade stor förståelse för olika åsikter och väst, alltså så här, hur man ser på Iran och så, men någonstans där så slår det mig liksom att så här, flyr inte mina föräldrar, lyckas de inte fly så är det eventuellt jag som är ute på en gata i Iran, och den liksom känslostormen där är svår att hantera i tv, alltså den kommer ut som den kommer ut. Och jag tycker att det var en utmaning att hantera det där. För att det är extremt personligt. Jag gillar inte att vara så personlig. Jag försöker vara väldigt neutral och objektiv. Men ibland måste man vara människa.
Hur pratade ni i gruppen där om det?
Nej, inte som. Alltså jag hade.
För det blir ju ändå alltså, hantera känslor inför miljontittare. Det är ju fan inte. Hur fan ska man klara av det liksom?
Nej, exakt. Alltså. Frida är bra där, för hon säger hur känner du när du ser det här? Alltså det är ju då det brister liksom. För att jag känner att jag har klarat av det och kommit undan lite. Och så kommer den frågan och då måste jag liksom prata från hjärtat eftersom att
men,
den är
men
oväntat.
Det här är en jätteväldigt svensk diskussion. Alltså, jag förstår att du får visa känslor för alla människor. Är det någonting som människor som sitter framför tvn har förståelse för, så är det väl människor i tv som visar känslor.
Ja, exakt. Ja, men det var det som jag tyckte. Alltså vissa tyckte väl det var så här fejkat liksom, men väldigt många kände med mig. Och, och det var jäkligt skönt för mig att se att det var så här.
Men det kändes genuint, det mig, därför liksom. Blev så stort att många liksom brydde sig. Jag tycker det är bra att tidningarna ringer då också. Man kan, ja, man du kan få förklara längre än vad du kan göra i 20 sekunder i tv. Exakt. När du sitter här kan du förklara ännu längre. Liksom.
Ja, men det som var för mig var att så här, jag visste inte om jag där och då kände mig bekväm med att man skrev ut hela mitt citat. För att jag vet att Iran bedriver spioneri här. Jag vet att det är en liksom jävlig regim.
Det är en annan dimension såklart.
Och där var jag så här, jag sa direkt till fotbollskanalen att så här, puffa inte på det jag sa. För jag liksom kallade ut dem för allt vad de var. Så. Men jag, alltså så här, jag var väldigt, jag behövde få ur mig att säga att de var mördare och våldtäktsmän och att de liksom systematiskt utnyttjade det här som de håller på med. Och det var det viktigaste för mig. Alltså bortse från känslorna. För mig var det viktigt att kalla ut allt som jag har, alla problem som jag har med det som Iran håller på med. Mm. Inte bara för mig, men för min familj, för vår historia, för mina liksom släktingar och så. Så Det var det viktigaste för mig.
Men det där är, för det tänker ju inte många på. Nu är vi på känslorna liksom. Mm. Men just det här med spioneriet i Sverige som du sitter och tänker på liksom.
Ja, men
för, det är ju en...
Har du fått,
hur har det varit där?
Nej, men i efterhand så hände ju inte så mycket. Och där var jag väldigt glad över att jag inte var i Qatar. För att jag vet att de var många där. Jag vet att de drev ganska hårt mot utländska, alltså journalister, iranska journalister. Alltså iranska diasporan som åkte till Qatar var ju också väldigt utsatta på plats. Alltså iranier från Iran vet att det finns spioner och håller väldigt låg profil. Iranier från Europa eller väst, alltså USA, de har ju noll koll på det där. Mm. De tänker sig, nu ska vi till Qatar och visa den här jävla regeringen. Men det funkar liksom inte så. Och
vad kan hända?
Nej, men alltså i Qatar så kan ju bli påhoppad liksom. Alltså de har ju hyrt in folk som liksom ska attackera folk som har på sig typ fri, alltså woman life freedom eller sådana meddelanden, och folk som försöker synas i media och liksom säga så. De har ju liksom både spioner och personer på plats som liksom kan bli våldsamma. Alltså, så där tror jag så här, man måste veta att det är ingen vanlig regim som är med på, speciellt inte när hela världens ögon är där. Det var ju två svenskar som blev påhoppade av regimanhängare på plats för att de hade just de här budskapen. De hade ju synts i SVT på en intervju där när de liksom kritiserade regeringen. Men sen hade de ju målningar och tröjor och sånt, och det blev en ganska läskig situation för dem.
Nu blev... Har det kommit ut?
Ja, uh-huh. jag tror det i alla fall. De uh-huh. syntes i alla fall på Twitter liksom och så.
Uh-huh. Men har du såna här, det här är ju nästan säkerhetsfrågor. Har ni det liksom med TV4? Har du det?
Nej, men jag kände mig, alltså jag sa, det som jag sa till TV4 under sändningen var så här: ta bort den där flaggan bakom mig, för att de har den här islamiska symbolen som jag inte tycker representerar mig. Och sen så tror jag inte att TV-husen är redo på den typen av frågor. Med det sagt så förväntar inte jag mig heller att de ska ha koll på det. Jag har sagt så här, jag fick frågan att göra den matchen. Jag sa så här, jag måste tänka. Och så grubblade jag lite så här, vad kan hända, vad kan det se? Jag kollade lite med vissa politiker som iranier som är mer utsatta i situationen än mig. Jag kollade med liksom profilerade demonstranter, och de alla sa liksom, det är klart Iran har koll, det är klart de spionerar, men just nu har de så mycket att tänka på så att det blir bara brus. Och så började jag se att så här, i TV4, du vet, morgonsoffan och Efter Fem, det kommer ju folk hela tiden som kritiserade iranier. Så jag började liksom bygga upp en känsla av att så här, det här ska gå. Så, och sen så gick det. Men sen när det blev så mycket skriverier och du vet i text, alltså när du säger någonting i TV en 30 sekunder, det är en helt annan sak än när det klickas en halv miljon gånger på en hemsida. Och då började jag känna så här, ja, men sen jag snackade liksom med morsan och moster och sånt där efter, och du vet, jag sa så här, jag vill inte att någon av er ska råka illa ut för det jag har sagt, men jag behövde få ut det här. Och de var så här, de bara, vi har varit här i 30 år. Vi var rädda i 25 år. De har inte gjort någonting. De bara, ta det lugnt liksom. Du gjorde din grej, du gjorde oss stolta och gå vidare så liksom. Men ja, men det var, du vet, alltså jag tror så här, jag tror inte ett TV-hus kan hantera den typen av fråga. Det är ju en Säpo-fråga egentligen.
Ja.
Alltså så här, och jag vet, TV4 är ett skyddsobjekt ju. Så jag kände mig väldigt trygg i att så här,
ja, det är svårt för fan att komma in. Ja,
ja, ser jag någonting, då kan jag ringa. I alla fall säkerhetsbolaget och så. Men jag var ju inte tilltänkt att jobba med Qatar, alltså på det sättet. Så vi hade säkerhetsgenomgångar och sånt, och de som åkte hade det också. Men annars, om jag hade vetat att jag hade jobbat så himla mycket, då hade jag ju ringt dem och frågat och sagt så här, hur ser ni på det här? Med det sagt så tror inte jag att säkerhetsbolag i Sverige har bättre koll än jag har på Iran. Nej. Så det var det som jag var någonstans trygg i. Men det finns en... Så här, hade jag åkt till Qatar, då hade det varit annorlunda. Mm. För jag vet inte heller...
Alltså, var inte du på plats?
Jo, men jag var ju där när de hade åkt ur. Så jag var så där i 4 dagar, 5 dagar. Men då hade Iran åkt ur. Så då FIFA gick ju ut dagen efter att de åkte ur. Så här, nu kan jag ha på dig Woman Life Freedom liksom. Och när jag såg det, då var jag så här, du vet, det kommer inte vara något när jag är där. För jag vet inte heller, om de ska hålla på och tjafsa med mig, alltså då finns det inga gränser för vad jag kommer säga till dem. Alltså det, de kommer få höra av mig, och då vet jag inte vad som händer. Det är klart att man är smart. Det är klart att du inte sätter dig i situationer. Alltså jag hade aldrig gått runt med budskap, för att jag gillar liksom inte att bli en aktivist. Men om du hamnar i en situation med en liksom regeringsmänniska som ska gå på mig som journalist, alltså då är det ju läskigt såklart. Och då är det så, alltså så här, man är ju smart, men det är klart att man kommer säga någonting till dem liksom.
Hur var det att vara på plats de dagarna?
Alltså det var väldigt annorlunda. Alltså för mig så blev det ju liksom en ganska trevlig fotbollsresa på det sättet. Med det sagt så var det väldigt annorlunda från det som jag var med om i Ryssland till exempel. Och jag tycker, alltså jag åkte dit och jag såg, det fanns ju inte så mycket att se liksom. Alltså, och jag ville dra,
inte Italien direkt.
Nej, men jag ville dra till den här marknaden för att jag tänkte så, en traditionell Mellanösternmarknad. Alltså jag var bara så här, äntligen du vet, lite folk som ser ut som mig och nu kan jag vara väldigt hemma liksom. Men och så läste jag väl att den här marknaden byggdes för så här 20 år sedan. Så jag var så här, ja, jag hade precis blivit vet, lite krasslig. Så jag kände så här, jag behöver verkligen sova. Så de timmarna jag hade sov jag. Och resten var ju bara liksom hotellet, mediecenter för akkreditering, sen tillbaka till hotellet, sen ut till arenan, sen tillbaka. Så det var ju mycket restid där och gå på matchen och så. Men jag fick ju se Argentina-Holland.
Ja, fin match.
Ja, och samtidigt som vi var utanför så åkte ju Brasilien ut. Så argentinarna gick, alltså helt plötsligt gick de ju upp i läget. Det blev ju fest liksom. Och jag såg ju ingenting då, så jag skulle vara med live. Så säger jag liksom i sändning, jag hör jubel här. Så jag antar att Brasilien har åkt ur.
Ja.
Och så var de liksom så här, löser de in livebilden och då åker Brasilien ur. Och då har jag allt jubel. Så det blev jäkligt kul tv där ett tag. Och sen så var vi på England, Frankrike. Och jag fick testa på en ovan roll. Pitch, liksom.
Just det.
Ja.
Och den har ju inte jag gjort sen jag gick Södertörn liksom, första året och stod framför kameran. Du vet. Så jag har ingen koll på ska jag skrika eller ska jag inte skrika? När folk skriker runt mig, vad händer då med mitt ljud? Vart ska jag kolla? Jag har ju noll koll. Liksom. Alltså, men jag var väl bara glad över att vara där. Och liksom, det är ganska ball när du liksom har Mbappé 2 meter bakom dig. Då hade, du vet, kände så här, fan, jag har aldrig varit närmare 2 miljarder om året. Så det tyckte jag var verkligen kul att få stå på den platsen. För det är någonting som jag alltid har velat göra. Men som jag kan säga så här, jag är väldigt bekväm i studion. Men där och då var jag för första gången kanske lite obekväm. För jag hade inte coachats, tänkt på någonting, jag visste ingenting.
Och men det gick väl bra då?
Ja, jag tycker det gick helt okej. Det fanns lite saker man kan förbättra. Men jag tror det var kul för tittarna att kanske se mig obekväm och lite stissig.
Du kom ju från Discovery. Så. Hur bra koll på Allsvenskan tycker du att du har? För det har ju inte varit riktigt din serie om du har varit mer inte.
Nej, men jag har jobbat extremt hårt med Allsvenskan sen vi tog över rättigheten. Alltså jag som har lagt de digitala strategierna för Twitter, Instagram, Facebook och för typ höjdpunkter på Discovery Plus. Hela strategin med att alla matcher från Superettan och Allsvenskan ska ha highlights-paket med riktig kommentering. Inte så här studiosvep efter 5 minuter efter match. Det är en del av det som jag har jobbat med. Första 2 säsongerna var extremt aktiv. Jag skulle säga att jag såg nästan varje match. Jobbade nästan med varje match. Sista säsongen mindre för att jag litade väldigt mycket på mitt team. Men jag var väldigt delaktig i att ta ut omgångens lag och så här hålla kontakt med experterna som hjälper att ta ut omgångens lag. Så, med det sagt, alltså, jag gillar Allsvenskan, jag älskar fansen, jag går väldigt mycket för det. Men du kan hålla uppe en liksom passion, du vet, på ett visst sätt, en viss tid. När jag var inne på säsong 3, då kände jag att så här, nu kämpar jag. Alltså nu kämpar jag för att hålla gnistan igång och verkligen älska det här. Jag skulle säga att jag har helt okej koll, men sen jag lämnade Discovery så har jag haft mycket sämre koll av förklarliga skäl. Men så länge som jag jobbade där så såg jag extremt mycket fotboll.
Du som inte har något lag då, förutom nu BP då, är ju uppe. Men när är Allsvenskan som störst för det? Vilka matcher är det?
AIK och Djurgården är nog den största matchen. Men det är väldigt Stockholm. Sen så skulle jag säga att Djurgården Malmö har växt ut till att bli en liksom
verkligen
en stor match, eftersom att de ofta gör upp om titeln. Alltså att de är alltid med i topp, och jag ser liksom MFF som Sveriges överlägset största lag. Sen så är väl den största matchen, alltså sett till historia titlar, alltså det måste vara MFF Göteborg. Det som man ska ha med sig är att matcher stagnerar snabbt. Om du inte är uppe och slåss i toppen, om du inte är uppe i slåss om titlar, då kan till och med Inter Milan bli en riktig skitmatch. Och det var det i 7-8 år mellan 2012 till 2017 i alla fall. Så jag tycker den där typen av match behöver ha, alltså AIK Djurgården och Stockholmsderbyna, de lever av sig själv. Men MFF Göteborg behöver toppstider för att leva upp till allt det kan betyda i historia och kvalitet. Så där tycker jag liksom att den har halkat efter lite.
Vi ett gäng lyssnarfrågor, men vi har också några lag som man kanske kunde ta riktigt in sig på lite. Vi börjar lite med Djurgården då, som också har Europa-koppling där. Det var ju någon ranking som kom där de var på 92 plats, tror jag, 100. Fan, om de inte var före Fiorentina, tyckte jag såg rubrik.
Topp 92 i Europa.
Ja, Fiorentina var efteråt. Jag fattar inte hur de har räknat det. Om det nu stämde, det är möjligt att jag har missat det. Men Malmö är ju där också. Så där. Hur högt rankade Djurgårdens Europa-äventyr? Liksom? Och nu när de tog sig till utslagningsmatcherna i konferens.
Alltså, det var lite som när Roma vann turneringen. Det är en titel, men så här, prestigemässigt slår det ju såklart mindre än Europa League och Champions League. Med det sagt så är Roma en större klubb, och därför kanske man kan ställa de kraven på det. För Djurgården så ska man se det här, alltså man ska se det som en ekonomisk möjlighet. Man ska se det som att spelarna får mäta sig mot europeiska klubbar, och man ska också ha med sig att Djurgårdens, alltså du kan inte peka på så här, är det ett lag som i historien alltid har levererat i Europa. Det här är ett lag som alltid ska vara där och köra. Så jag rankar det där Europa-äventyret väldigt högt. Och kassan man får av att faktiskt vinna och kryssa några matcher är ju enorm för en allsvensk klubb. Så, och det är det som sen leder till att köpa ännu bättre spelare och göra ännu bättre ifrån sig. Mm. Och kanske sälja bättre spelare för att du möter lag som ser att det här är bra gubbar.
Ja.
Så nej, jag rankar det extremt högt, och kan säga så här att hade jag hållit på Djurgården så hade jag varit skitstolt över att man har tagit sig dit, att man vinner matcher, att man går vidare och att man faktiskt kan komma upp och spela några riktigt fina matcher. Men det är pengarna som är viktigast.
Du har gjort januari-turnén precis här nyligen också. Fem Djurgårdsspelare där. Var det någon som stack ut, tycker du?
Widell Zetterström var väldigt bra, men han har man ju koll på, känner jag. Han står ofta för bra räddningar. Sen så vet jag inte om han gör det för att han står fel eller något, men i början.
TV-räddningar, eller?
Ja, nej, men alltså, nej. Att han liksom kanske hamnar i positioner han inte ska vara och behöver rädda bättre. Men nej, såklart, han gjorde extremt bra ifrån sig. Sen så gillar jag Yassin Ayari jättemycket. Jag tycker han verkligen visade, från AIK där såklart, inte Djurgårdsspelare, men han visade verkligen att jag har här att göra, och på ett sätt som var väldigt självklart. Jag känner att så. Sen så Bilal Hussein, jag var besviken på Janne faktiskt, att han inte fick mer speltid. När han kom in så blev Sveriges spel mycket bättre. Han visade verkligen att för honom är det inte stor skillnad på vart eller vem han spelar med. Han kan spela sitt spel, och den typen av signaler tycker jag är viktigare att få än att faktiskt göra ett mål, till exempel. Alltså jag tycker Elias Andersson var direkt svag i sitt försvarsspel fram till han sen gör målet och sätter hörnan. Men jag älskade att höra honom säga själv. Jag var inte nöjd med min defensiv eller offensiv.
Han såg det,
ja. Ja, han sa det själv. Och där tycker jag så här, jag kan säga det baserat på det jag ser, men att du vet om det ger mig trygga tecken i att du har koll på så här, det här ska bli bättre. Och jag tycker också att det är ett tryggt system i Djurgården där man kanske inte riskar lika mycket eller spelar annorlunda. Det är väldigt mallat. Så där. Men jag tycker Noah Persson, jätteduktig. Intressant också med hans position där, för att landslaget saknar en vänsterback. Många bra spelare, men Yassin Ayari tycker jag stack ut. Och Widell Zetterström och han, Leo Wahlstedt såklart. Så jag tycker inte målvakt ska behöva göra spektakulära räddningar. Jag tycker han var stabil, gjorde en bra räddning när den kom upp, höll nollan och är aktuell för en flytt till Villarreal till exempel. Alltså då är det bra grejer. Så är många spelare som stack ut positivt och som jag tyckte var kul att kolla på. Det var skönt för mig att jag hade de här åren på Discovery. Annars hade jag behövt läsa på som fan. Alltså. Men, Samuel Gustafsson också. Måste
ja, men om man tar AIK då, direkt, så kommer man från en säsong när man kommer femma. Det var lite det var uttåg i Europa. Sparkad tränare, sparkad sportchef.
Mm.
Nu har man Brännström och Manuel Lindberg. Men bättre rustad med den typ av sportslig ledning än tidigare, eller vad?
Så tror jag i AIK att det viktiga är någonstans att tränaren lyckas ena laget och få dem att följa honom. För att det kommer alltid blåsa i AIK. Det kommer alltid storma. Det kommer alltid finnas liksom situationer och press utanför planen som gör det svårt att jobba bra. Jag var förvånad över att man sparkade Jurelius, speciellt efter att han har tagit in vissa av sina spelare. Med det sagt så förstår jag att man ska förändra. Men jag tror att allt kommer handla om Brännan, hans första matcher, om han sätter dem och får resultat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Alltså, jag är väl en av få som inte tycker det var en stor skandal att släppa Bahoui, kände jag när jag skannade av Twitter. Jag följer väl för mycket AIK. Men jag ser verkligen att så här, åldern han är i, pengarna han tjänar, matcherna, antalet matcher han spelar är en riskfaktor. Om du förlänger med honom så riskerar du att ha en spelare som är i en viss ålder, som är dyr och som eventuellt inte kommer spela så mycket. Med det sagt så är det klart att det är en fantastisk spelare. Det som jag tvivlar på och som jag tycker ingen har tagit upp är så här, valde de av strategiska skäl att göra sig av med Nabil Bahoui? Eller hände någonting annat? Alltså var valet så här, den här spelaren har en viss ålder, vi har redan JG som är i samma ålder, vi kanske kommer ta in någon som är äldre. Han spelar inte tillräckligt många matcher för att motivera kostnaden. Vi kommer spela 3-5-2, det finns inte kanske en naturlig position för honom, även om han har varit anfallare på sistone. Vi fattar ett beslut enligt en strategi som är så här, nej, vi behöver ta bort någon för att ta in en annan som gynnar laget. Det som jag liksom ställer mig frågan till är om valet var så. Mm. För när jag sen hör liksom Manuel säga att jag är en galning, jag kontaktar Simone Sazza, då tänker jag så här, fan, du har ingen aning om vad du håller på med. Alltså, förstår du? Ja. Det där är, gå från liksom Nabil till Sazza, du vet. Så jag var så här, jag kan köpa det fotbollsmässigt. Med det sagt, liksom reaktionerna från spelarna verkar inte ha varit bra. Alltså Bilal Hussein till exempel, du vill hålla honom glad. Reaktionen från Brännan som han sa vill ha kvar honom. Alltså det är inte den känslan du vill gå in med, att så här, min åsikt räknas inte. Så jag tycker han, Manuel Lindbergs agerande, det finns frågetecken kring det. Och sen så är det så här, om AIK levererar, ingen kommer komma ihåg vad som hände.
Nej, exakt.
Det är där allting, och det var lite samma med Djurgården. Alltså det stormade ju rejält i början av säsongen, känns det som.
Mm.
Sen så, spelar bra, går vidare i Europa, kommer två, va?
Ja.
Vem kommer ihåg januarifönstret då? Mm. Alltså det är det handlar om i slutet av. Om Brännström får resultaten och truppen med sig, då kommer ingen komma ihåg vad som hände med Bahoui i januari. Går det skit, då kommer det storma rejält.
Exakt.
På tal om det så tar vi oss till Bayern där det verkligen stormar. Mm. Många spelare ut, alla lagkaptener har lämnat.
Mm.
Simon Sandberg, Jas på det, bärande spelare. Berisha ryktas bort nu också.
Ja, och ska
Jeppe.
Vi.
Jeppe har lämnat. Ja. Vad känner du kring det när det är så?
Alltså Berisha, om det kommer bud på 30-40 millar, även om du har spenderat så mycket pengar för ett år sedan, jag fattar att man gör affären. Speciellt när Molde har sålt för 100 någonting miljoner. Det som är viktigt där för Hammarby att trissa upp priset. Du kan inte ta 30. Du ska ha 45.
Mm.
Alltså, så enkelt är det. Och om de inte kommer med pengen du vill ha, då får han bli kvar. Alltså, Molde är inte, vad ska jag säga, som Stefanelli i Miami liksom. Mm. Det är Molde. Och även om det kanske i vissa sätt kan kännas som ett bättre steg att ta för de pengarna och sett i försäljningarna som de klubbarna gör, så Hammarby måste visa att vi är trygga, vi är starka, vi har spenderat stora pengar på den här spelaren. Det är våra villkor som man ska gå på. Med det sagt, det finns ingen klubb som mår bra av att tappa så mycket tongivande spelare och den rutinen. Dock så behåller man tränaren. Oftast bra tecken att man har kvar sin tränare. Oftast är det som är viktigast, det är att ge stabilitet. Nu måste han såklart hitta på nya sätt att spela fotboll på, eftersom att Jas var enormt viktig, de andra spelarna också. Men jag skulle inte säga att jag är orolig för Bayerns framtid.
Inte?
Jag tror de kommer värva bra. De har kvar många tongivande.
Mm.
De måste värva rätt. Men alltså, spelare kommer lämna. Spelare kommer försvinna. Frågan är, vilka kan ta kaptensrollerna ordentligt? De har kvar Besara.
Mm.
Du har kvar, ja, Bojanic lämnade också. Mm. Den är nog jobbigare, skulle jag säga, än det andra. För att
Ludvigsson också.
Ja. Ludvigsson är en ersättningsbar spelare, tycker jag. Han springer mycket, han gör sina poäng, han gör sina mål, men jag tycker han är fotbollsmässigt ersättningsbar. Bojanic kan bli svår att ersätta, eller kommer bli
omöjlig.
Svår. Ja. Alltså den kvaliteten, den liksom sättet att spela.
Nu är vi på omöjlig igen.
Nej, men alltså ersätta just Darijan Bojanic går ju inte. Du kan ersätta egenskaper och byta sätt att spela. Ja. Men det sätter ju fler faktorer på spel. Då måste ju Marti skruva på grejer. Ja,
de måste ju ändra spelsätt. Ja. Alltså de kanske kommer få in bättre press.
Men ingen kan ersätta, det finns inga kopior i fotboll. Jag vill bara ställa mig mot liksom att man säger omöjlig. Ja. För att här, kolla på Häcken som plockar in Rygaard som ingen har koll på. Han kom från Polen och är liksom seriens bästa spelare.
Absolut. Så.
Alltså det är klart att Bayern kan göra en liknande värvning och få en bra mittfältare.
Exakt, men det är fler faktorer.
Ja.
Jag tror att de kan spelmässigt hitta nycklar, men han var väldigt unik i sitt sätt och har mycket kvaliteter. Så
såklart.
En spelare som det svar. Men alltså, så här, jag hade nästan varit orolig om allt var frid och fröjd i Bayern. Alltså, det ska storma lite, men det är viktigt att det kommer in bra spelare
så
som tränaren vill ha. Och jag tror på att de kan ha en okej säsong. Mm. Och det kanske är bra för dem att inte gå in i en säsong som varje år och känna, i år ska vi fan vinna. Att man kommer lite mer ödmjuk. Ingen räknar med oss. Våra egna fans kanske inte ens räknar med oss. Vi vet att vi kommer vara starka på Tele2. Låt oss bygga, låt oss gnugga, låt oss hitta ett nytt sätt.
Sen tror jag Jesper lever med någon sorts övertygelse om att de ändå ska ta kliv varje år.
Så är det ju.
Och att nu börjar man närma sig där man kanske ska vinna.
Ja, alltså de skulle nog ha vunnit med Billborn det där året när de var så otroligt bra.
2019.
Mm.
Vi måste hinna med lite Malmö också. Hur snabbt tror du att Henrik Rydström träffar rätt med Malmö?
Jag har Malmö som favorit.
Hur stora?
Nej, men jag har alltid Malmö som favorit.
Men blir de större nu med Rydström, skulle du säga? Eller är de liksom, med tanke på fjolårets fiasko säsong, är det mer ödmjukt eller?
Alltså de, jag tror att man inte ska underskatta en stor klubb som drivs av revansch. Och det kommer MFF göra i år. Och de har en bra tränare. Det som man vill veta är hur hanterar Rydström att vara i en stor klubb. Mycket press. Och där resultat är viktigare än bra spel. Alltså där måste ju han ta ett sånt här steg till att bli en tränare som vinner titlar och inte bara spela bra fotboll. Så det är det som jag ser som liksom nyckeln för att MFF ska lyckas. De kommer spela skitbra fotboll. Han är väldigt duktig på att bygga gruppen av det som jag har läst. Men i slutet av dagen i Malmö, du måste vinna. Och där måste han också visa att det finns inte bara ett sätt att spela fotboll på. Det handlar inte bara om att vara vacker. Ibland så måste vi gnugga, gneta och vara fula och ta en 1-0-vinst.
Men kan inte han det där då? Alltså han är ju liksom born and raised Kalmar och har vunnit som spelare också. Så jag tror att han...
Ja, ja. Absolut. Men det är där jag ser hans filosofi som väldigt offensiv, bra fotboll, spelmässig kvalitet. Alltså jag tror att i Kalmar är, då kan du liksom vara nöjd med att förlora en match men har spelat jäkla bra. För att du vet att i längden så kanske jag vinner nästa. Men i MFF, det är, där är riktig press. Det är en, och de är jäkligt svåra där nere. De är missnöjda, de ställer höga krav. Och, men jag tror verkligen han, det är rätt tid, rätt plats
exakt.
Och rätt man.
Framförallt tid där, jag tror att det är han vet om det där nu.
Han har gjort sina studsar i små. Kliv. Det här är liksom, nu är det bära eller brista. Och det är bara att gå för det. Alltså MFF ska inte vara så dåliga som de var förra säsongen.
Innan vi går in på Blåvitt också kort, när det gäller Rydström, så han är ju inte framme vid Malmö. Liksom. Hans platå ligger ju 10 mil längre upp. Om du snackar med honom, vad han, vilket lag han tränar om ett antal år. Vi var ju i Kamratgården förra veckan, så vi kör lite Blåvitt också. Hur känns det där? Kommer de vara med och utmana i toppen? Liksom, nu?
Och framförallt litar du på Stare?
Är han rätt tränare att ta dem tillbaka lite?
Ja. Det är mycket energi, men hur mycket annat är det?
Ja, nej, jag ser inte Blåvitt som en guldkandidat. Med det sagt, Marcus Berg, alltså, han är seriens... Alltså, så här, hade jag satt honom i ett annat topplag, då hade jag gett dem favoritskapet direkt. Hade jag satt honom i MFF, då hade jag sagt att de vinner enkelt. Hade jag satt honom i Djurgården, då hade jag sagt att de vinner enkelt. För att så bra är han. Med det sagt så tycker jag Blåvitt har visat att de senaste säsongerna, att det inte är ett lag som man kan räkna med som en titelfavorit. För att de har ett bra lag på pappret, men spelmässigt harvar det i för stora perioder. Och jag tycker att de går ofta in i så här dålig form. Och den dåliga formen är inte bara en match eller två matcher, utan det går liksom käpprätt åt helvete ganska för länge. Och jag tycker alltid man ska ge tränare kontinuitet, men de måste också förtjäna den. Och Stara är väl i ett sånt läge nu där det är liksom vinna eller försvinna kanske. Inte vinna titeln, men att så här visa att vi kan vara med ett helt år, vara stabila och leverera. År. För att liksom visa att så här, nästa år så kanske vi är där. Och hittills har jag inte fått de känslan av honom. Men jag kommer aldrig snacka bort liksom Marcus Berg i laget. För att han kan göra tillräckligt mycket mål. För att
rekommendera Biro möter Marcus Berg.
Ja.
Får du lyssna på det?
Lyssna på.
Det blir just om hans skadeläge och så där. Vi kommer kunna bidra med det. Återstår att se. Vi har en sista på Norrköping också innan vi tar några lyssnafrågor innan vi ska runda.
Tror du på projekt Glenn Riddersson?
Ja, jag fick från Pekingfans nyligen också. Kan vi kasta in här så att han är för fan i en klockring. Alla älskar honom. Och så kan en kvart senare skicka det samma väl. Men är han verkligen rätt man för Norrköping? Det är lite den grejen.
De är lite för snälla i Norrköping tycker jag.
Ja, alltså att han är, vad han kan och hur han är och att det kan leda till, det fattar ju alla. Men i det här sammanhanget är frågan om det är rätt. Liksom.
Alltså jag känner att de började med Norling förra säsongen. Det var knackigt. Det var jobbigt. De började med en ny tränare. Det är ett bra lag. De kan bevisligen köpa och sälja spelare. Så de har ju någonting. De har en bra fanskara. De har vunnit. Norrköping känns som en så här, träffar de rätt harmoni, då kommer de må bra länge. Med det sagt så är kanske de och Göteborg de som jag har lite mindre koll på nu efter att jag har lämnat. Men jag känner att så här, jag gillar inte att snacka ner tränare. Jag tycker Norling är en erkänt duktig tränare. Han har gjort bra ifrån sig i sin karriär. Men när det tar stopp, då tar det stopp. Det blev så i AIK, det blev så i Norrköping. Och du måste liksom skapa förtroende från inte bara spelare men också folket. Så jag tror att de går in hoppfulla med en ny tränare och får lite bra resultat. Då kommer du hitta den här enade saken som jag tycker är väldigt viktig. Du måste ha med dig ditt folk. Du måste ha, alltså det märks i Malmö. Så fort folket är lite gnälliga, som de alltid är, men extra gnälliga, då är det jobbigt att spela fotboll. Men när du skapar den här vi är enade, staden, laget, coach, då kan du göra bra saker. Mm. Och där tror jag Norrköping har en situation som är bättre än de andra klubbarna, för att de är stora men inte så stora att det kan bli jobbigt. Så jag tror att de kan ha något bra på.
Mm. Vi ska ta ett antal lyssnarfrågor. Vi får hugga lite. Jag börjar med, hur kan du äta så mycket mat utan att bli fet?
Alltså det här är fet för mig, skulle jag säga.
Ja, men, som du är nu?
Ja, jag är typ upp 15 kilo sen senaste 5-10 åren. Alltså förut så såg man liksom mina käkben nästan
sticka ut. Vänta 20 år till, får du se.
Ja, men,
otroligt fitt, ska vi säga.
Ja, det är riktigt.
Men jag ska...
Förlåt?
Hur gammal är du?
30.
Ja,
det är ingen ålder som vi säger.
Nej, men det har gått snabbt ut för mig. Så, och jag tränar knappt heller, så jag måste faktiskt komma igång med min träning. Men jag kan säga så här, det här jag har liksom aldrig vägt 80 och nu är jag nästan där. Och, okay. Så jag behöver gå upp på löpbandet någon gång i veckan i alla fall, eller spela lite padel. Men jag älskar ju att äta mat. Så. Men jag äter väldigt mycket på lunch och kan äta väldigt lite på middag. Mm. Alltså så här, jag kan äta en köttbit med lite sallad. Eller, ja. Mm. Så. Men jag älskar ju att äta. Jag blir glad när
hugg första där, tycker jag är rolig.
Ja, men då är jag om tänderna, eller? Du har, vad fan är det här? Det här
fråga Sia om man fortfarande har kontakt med Maria Montazami.
Ja, han det är ju vann... det. Är ju, jag är inte lika imponerad av det som att du vann 10 000 av henne för att du hade Sveriges snyggaste tänder. Vad är det för jävla fylletävling? Sjukast jag hör.
Jag vann, ja men 10 år sedan typ, så fick jag Sveriges vackraste leende av Maria Montazami. Så jag fick ju 10 000.
Men skickade du, varför var du, vad är det här?
Det var någon jävla tävling i Metro. Så såg jag att alla som var med hade riktigt, det var så här, riktigt dåliga leende. Så jag kände, och där och då...
Tog en selfie på din tänd.
Ja, jag drev en så här hashtag på Instagram som heter Daily Smile, för att jag tyckte alla var så jävla seriösa på Instagram och jag tyckte det var kul att le. Ja. Var glad liksom, och visa lite glädje.
Ja, bra.
Så liksom, så då var en del av Daily Smile på min Instagram att skicka in min bild då, när jag liksom toklog in i kameran till Metro.
Okay.
Och så gick jag ju vidare till final och vann. Och där dog liksom Daily Smile. Där satte jag stopp. För jag fick en check på 10 000 med Maria Montazami och någon City Dental snubbe. Så det är en bra historia att ha med sig.
Men, ja, men jag, inte kontakt?
Nej, tyvärr. Ja. Hon är faktiskt jättetrevlig. Maria, ja. Alltså. Och hon har iransk man. Så vi hade väldigt mycket gemensamt.
Ja, okay.
Så hon var jäkligt skön, ska jag säga.
Ja. Mm.
Klarar Napoli att hålla undan hela vägen?
Ja.
Och Mario Spalletti som tränare, det måste vi kunna nämna, ja, i det här sammanhanget.
Jag älskar ju Spalletti.
Ja, så det är fint.
Det är team Spalletti, men
han behandlar ju Totti som skit dock, men ja. Nu tar vi en annan gång.
Ja, vi behöver en egen podd för det. Ja. Där hade vi hade
men det sjuka är bara kort innan, för vi ska runda alldeles strax. Men det sjuka är att, såg du det klippet där han hade, alltså han har ett helt rum med sparade Totti-tröjor?
Ja.
Har du sett det? Ja, han älskar ju Totti.
Ja, jag tycker han är lite missförstådd Spalletti i den här frågan.
Ja, men fast det är ju... men den kom ju... Alltså hur han talade om Totti i det inslaget, det var bara totalt... Jag fick inte alls ihop den bilden, så du kanske har en poäng liksom.
Nej, men jag... Vad heter det? Jag... Så här, vi hade en diskussion om det i vår sändning och där tyckte jag vi var liksom ganska ace, för att jag tyckte väldigt starkt för Spalletti och Vicky och Gusten höll någon slags normal nivå som Italien älskar i att älska Totti. Mm. Så, men där var vi väldigt långt ifrån, det blev en jäkligt bra diskussion, men det behövs ju liksom en timme.
Så ja, vi tar det en annan gång. Ja.
Exakt. Men Napoli håller undan, ja. Det tror jag, alltså. De har skapat sig ett försprång, de är alldeles för bra.
De andra är lite ojämna också.
Och de är jäkligt hungriga. De kände förra året att vi hade kunnat vinna och de har en hungrig trupp. Men jag tror att det inte kommer vara så enkelt som det ser ut just nu.
Hur hittade de den jävla Slobotka? Vad kom han ifrån?
Celta, va?
Ja, just Celta var det.
Slobotka, ja. Men jag var ju på U21 EM i Polen, är det 2017 för Discovery. Och då mötte ju Sverige ändå. Och så pratade scouten, jag kommer inte ihåg vad han heter, svenska scouten där på U21. Det kanske var Wettergren, nej. Strunta i namnet. Men då sa han, så där, då fick man, det hade jag aldrig varit med om, att man liksom satt ner med scouten och han berättade så här, det här är laget vi möter, så här kommer de att spela och det här är nyckelspelarna. Och då sa han, Milan Skriniar, honom ska vi undvika att attackera mot, för vi kommer inte förbi liksom. Vi ska försöka träffa andra mittbacken. Jag bara, för då snackade jag om honom till Inter, så jag var så här, jäklar, det där lät fan bra. Och så sa han, Lobotka är en riktigt bra spelare, han kommer ha en stor framtid. Och Skriniar gick ut och var 10 plus liksom, som män bland barn, men Lobotka var ganska så där kall liksom. Så han hade ju stenkoll på det. Och jag tänker på det ibland att det är jäkligt skoj att de har så bra koll. Mm. Och sen kollar man nu på Lobotka som är liksom en av Serias bästa mittfält.
En van vill där på mittfält.
En sista då. Vad är det bästa med AC Milan och det sämsta med Inter?
Det bästa med Milan, historien och att det är en fullvärdig rival. Det sämsta med Inter är ägarna just nu.
Mm. Är det kinesiska ägare eller?
Ja, de är stökiga alltså.
Mm. Fan vad jag ogillar dem alltså. Det behöver vi en timme till.
Du får komma tillbaka. Hur kändes det här?
Jäkligt, jäkligt roligt. Ni har kul, ni har tid. Mycket att diskutera.
Ja, för fan.
Sådär, så det är bra.
Ja, men vi tar en raincheck på Totti och några grejer till där. Så ja, vi tar in en hel eftermiddag och drar iväg en 2-3 timmar. Ja,
på Italiano kanske. Rigga upp där, låna ett bord.
Ja.
Det löser du, bordet löser du, vi kommer dit.
Ja. Nej, men jag brukar vara där och alltså, det är en bra bar för att snacka lite italienska. Jag kan säga så här, de räddade mig många vintrar. Vi hade kontor här i stan.
Ja.
Och då gick jag alltid ner dit och tog en kaffe. Och det var ju där jag lärde mig att man kan faktiskt ta ett glas vin en måndagkväll.
Ja.
Utan att det är konstigt. Och då tyckte de var så här, säg inte att du är som svenskarna som bara dricker fredag och lördag. Men 1000 grejer, ta ett glas vin.
Ja.
Umgås.
Livsmedel.
Och så här, lev lite. Ja, och så här, jag kan säga så här, när det är mörkt kallt. Att sitta och snacka lite fotboll och ta ett glas vin med de här gubbarna och bara umgås.
Blir man glad?
Jäklar! Ja. Vilket, alltså,
livskvalitet.
Min december, januari, februari bara ändrades. Mm. Liksom, så,
det har du italienska sättet.
Det enda jag oroar är vem som plockar upp notan. Är det Henke då? Eller?
Ja. Det är alltid.
Ja. Bra.
Stort tack för att du kom och för din tid och för det goda arbetet. Fortsätt med det. Det är fantastiskt kul att följa dig. Och vi hörs ju igen om ett hjärtslag eller två.
Japp.
Det är bra.
Ciao.
Ciao. Ciao.